P1, Sveriges Radio.
DN-reporterns transaktion till Foxtrots knarkkurir utreds av polis. Vi snackar med Expressen-profilen som avslöjade det.
Man börjar undra vad 17 handlar det här om egentligen.
Och med chefredaktören som måste hantera det.
Det är klart att det här, hela den här situationen är inte bra.
Målkamera-rapportering om Trump och Harris. Ska vi ha det så här nu i 4 månader fram till USA-valet?
Nej, men man ska aldrig, inte något val, gå på enskilda mätningar egentligen.
Och så fjärde delen av vår sommarserie om nischade medier.
Vad sa du? Välkommen till landsbygden.
Du lyssnar på Medierna i P1. Idag med mig, Freddy Rammel. Hej och välkommen till veckans avsnitt av Medierna. I torsdags öppnade Örebropolisen en förundersökning om misstänkt penningtvättsbrott. I den ingår den transaktion på 150 000 kronor som en DN-reporter har gjort till en nu dömd knarkkurir åt det kriminella nätverket Foxtrot i Örebro. Om det här låter lite snårigt så är det för att det är det. Så vi ska ta hela den här historien från början.
Jag var ute där på sjön när jag fick det här sms:et, för jag är ledig egentligen.
Ja, för Peter Wolodarski, chefredaktör på Dagens Nyheter, drog det här debaclet igång redan förra veckan när det plingade till i hans telefon.
Det var torsdag 12.54.
Det var Expressen som hade frågor.
Hej, jag söker dig med anledning av att en reporter på DN, och så står ett namn som jag inte kommer läsa upp, har gjort en insättning på 150 000 kronor till en åtalad narkotikakurir med koppling till Foxtrot. Jag håller på med research kring detta och undrar, kände ni till detta? Hur reagerar ni på det från tidningens sida? Fredrik Sjöshult, Expressen.
Men jag reagerade på att det var en person som jag vet har rapporterat om gängbrottslighet.
Ja, det var alltså den här mannen som hörde av sig. Fredrik Sjöshult, mångårig kriminalreporter och krönikör på Expressen.
Sen var det också en stor summa som gjorde att det här stack ut. Det här var ju inte några 100 lappar eller 1000 lappar, utan det här var ju 150 000 kronor som har gått in på den här kvinnans konto.
Förundersökningen som Fredrik Sjöshult ägnade igenom förra veckan gällde alltså en kvinna från Örebro med bakgrund inom kriminalvården som transporterat narkotika på uppdrag av det kriminella nätverket Foxtrot. Det var i den så kallade fördjupade finansiella utredningen, där polisen redogör för in- och utbetalningar från kvinnans konton, som DN-reporterns namn dök upp. En insättning märkt renovering. Men pengarna kunde inte kopplas till några renoveringsrelaterade grejer.
Reportens insättning kom och sen gick pengar direkt ut till att betala nätverkskriminella skulder. Så det gjorde att man började undra vad 17 handlar det här om egentligen.
Reporten skrev i ett sms till Expressen att pengarna, citat, skulle gå till en renovering som aldrig blev av. Jag blev lurad. Peter Wolodarski hade ingen aning om att en av DNs reportrar förekom i en förundersökning om grovt narkotikabrott förrän det där smset från Fredrik Sjöshult dök upp.
Och sen visade sig väldigt snart att ingen i vår redaktionsledning kände till det här, utan det var ju nyhet för alla. Och sen fick vi ju väldigt snabbt kontakt med reportern i fråga och satt med vår medarbetare och frågade vad det här gällde. Och fick då en bekräftelse på att den här förundersökningen existerade och att reporten, den här transaktionen, att den fanns med i förundersökningen. Och vi fick också en förklaring till varför den hade gjorts.
Det jag såklart undrar över och vill veta är ju vad reporterns förklaring var.
Ja, och det är ju en väldigt legitim fråga. Eftersom vi då har dragit igång en intern utredning och också bett om hjälp från de tryckfrihetsjurister som normalt hjälper oss i snåriga publicistiska ärenden och andra saker som av rättslig natur som rör vår redaktion, så vill jag egentligen inte gå in på vilka uppgifter som vi har fått från reporten, eftersom den utredningen, den pågår ju just nu och är inte avslutad.
Peter Wolodarski vill alltså inte gå in på något som har med reporterns förklaring att göra. Eller huruvida den förklaringen som han har fått är samma som Fredrik Sjöshult fick över sms. Nämligen att det rör sig om ett bedrägeri. Men som man säger här så inledde Dagens Nyheter ganska direkt en intern granskning. För att ta reda på om, och i så fall hur, det här kan ha påverkat tidningen. Medan internutredningen pågår har reporten blivit arbetsbefriad. Passerkort, jobbdator och jobbmobil har lämnats tillbaks och hen har inte tillgång till några av tidningens interna system. Varför den här insättningen på 150 000 kronor har gjorts av DN-reporten är det hittills ingen som vet säkert. Hen är inte i dagsläget misstänkt för något brott. Vi på medierna har varit i kontakt med reporten som har avböjt en intervju. Men igår eftermiddag avslöjade Expressen att reporterns transaktion nu utreds av polisen inom ramen för ett misstänkt penningtvättsbrott. Sabina Eklund är förundersökningsledare.
Ja, jag har bekräftat att vi har inlett en förundersökning där vi tittar på de här 150 000 kronorna.
I ett sms till den egna tidningen säger DN-reporten att hen varken blivit citat delgiven eller kontaktad av polisen, slutcitat.
Först ska vi ju konstatera att det finns ett brott och sen ska vi ju i så fall konstatera att det finns en misstänkt som kan delges brottet. Och så långt har vi inte kommit än att vi har några planer på att höra någon.
Så här kommenterar DNs chefredaktör Peter Wolodarski de nya uppgifterna när vi når honom över telefon på fredag eftermiddag.
Nej, men det här har ju fått stor uppmärksamhet så jag är väl lite så förvånad att man tittar på det. Sen har jag förstått det rätt så det finns ingen delgiven misstanke om, det är ingen som har delgivits misstanke om något brott. Men det, vi har ju satt igång vår interna utredning om det som kan ha bäring på Dagens Nyheter. Och den utredningen den pågår och ska förhoppningsvis bli klar inom inte allt för lång framtid. Så att vi avvaktar resultatet från den när vi får alla fakta från den innan vi gör en bedömning och drar våra slutsatser.
Nu pågår alltså flera utredningar parallellt om DN-reporterns transaktion. Både av polisen och internt på tidningen. Expressens Fredrik Sjöshult har ställt upp flera teorier om varför transaktionen gjorts när han jobbat med det här under de senaste veckorna.
Har den här redaktionen fullständigt löpt emot med tipspengarna? Men det är klart, det vet man ju som journalist att det finns ju ingen som betalar 150 000 kronor för ett nyhetstips och att reportern också skulle ta det ur egen ficka. Det är fullständigt otroligt.
Fredrik Sjöshult säger att reporterns egen förklaring, att hen utsatts för ett bedrägeri kopplat till en renovering, inte är helt omöjlig.
Men det finns ju väldigt många följdfrågor på detta. Är den här blåsningen polisanmäld efter att reporten via sms kom den här förklaringen till mig, så var det den följdfrågan som jag ställde. Ja, man har liksom polisanmält det här påstådda bedrägeriet som det handlar om. Men det har jag inte fått något svar på. Så det är fortfarande väldigt många frågor som hänger i luften, får man säga.
Hur gör ni för att, liksom, så att säga, säkra någon sorts oberoende journalistiskt då när det här gäller en medarbetare som folk kanske liksom känner och kanske är vän med och så? Alltså, hur gör man det arbetet?
Det är svårt. Det är alltid svårt att rapportera om sig själv som en tidning. Men det är inte första gången vi rapporterar om oss själva. Sen klart att den här situationen, varje situation är unik och den här är liknar ingen som jag har varit med om tidigare. Den reporter som har satt igång och börjat arbeta med det här och också gjorde en intervju med mig är en reporter som just nu är tillfälligt inne på vår redaktion men som har ganska många års erfarenhet faktiskt, råkar bli så, av att granska medier.
Och för trogna lyssnare av medierna i P1 så är den reportern som gräver i det här på DN bekant. Lukas De Vivo, som jobbade här fram till hösten förra året. Samtidigt pågår DNs internutredning för fullt.
Den instruktion vi har gett är ju att de ska arbeta med det här så skyndsamt som möjligt. Men det får ju ta den tid som det behöver ta. Men jag tror inte att det ska dröja allt för länge.
Hur ser du på skadan det liksom redan kan göra för Dagens Nyheters förtroende när en reporter dyker upp i en sån här typ av utredning?
Nej, men det är klart att jag hade föredragit att ingen medarbetare hade dykt upp i utredningen. Sen vet man ju inte vad är då, kan det finnas naturliga orsaker varför man är där som inte har någonting att göra med något konstigt. Men det är klart att det hade varit bättre om man inte hade dykt upp där överhuvudtaget. Det är klart att det här, hela den här situationen är inte bra.
Sist här, Dagens Nyheters chefredaktör Peter Wolodarski. Nu ska vi dyka ner i flödet och plocka upp några kortare medienyheter från den gångna veckan.
Den uppmärksammade danska dokumentärserien Den svarta svanen, som avslöjade den organiserade brottslighetens kopplingar till maktens korridorer, har fått stark kritik i veckan. Detta för att danska TV2 i samband med inspelningen lånade ut 15 000 danska kronor till en ökänd MC-kriminell man. Lånet gjordes via seriens huvudperson, juristen och mullvaden Amira Smadjic. Enligt TV2 hjälpte de till med pengarna för att upprätthålla mullvadens bakgrundshistoria, som gjort gällande att hon hade en stor summa kontanter. De 15 000 danska kronorna betalades, citat, helt enkelt för att skydda henne, säger TV2 i ett uttalande. Vad pengarna används till vet TV-kanalen inte. Ett 50-tal Palestina-demonstranter samlades i slutet av veckan utanför Sydsvenskans reporter Inas Hamdans hem som en reaktion på en kritisk granskning hon gjort av Palestina-rörelsen. Det skriver hon själv på plattformen X. Till den egna tidningen säger redaktionschef Malena Henriksson att demonstranterna skanderade hotfulla ramsor som vände sig mot reportens journalistiska arbete. Varken reporten eller någon annan familjemedlem var hemma vid tillfället. Men Inas Hamdan beskriver händelsen som oacceptabel. På plattformen X skriver hon, citat, "Ni kan inte tysta journalistiken." Slutcitat.
De senaste veckorna har den politiska händelseutvecklingen i USA varit rafflande. Mordförsöket på Donald Trump följdes en vecka senare av Joe Bidens avhopp och svenska mediers bevakning av den amerikanska valupptakten har begripligt nog varit omfattande. Men sen Bidens avhopp har också i stort sett alla svenska medier mer eller mindre minutbevakat opinionsläget i USA. Enskilda opinionsmätningar har lett till stora rubriker med dramatiska formuleringar om pendlingar och svängningar. Men vad kan man egentligen säga utifrån enskilda undersökningar? Och ska verkligen svenska medier minutbevaka den amerikanska väljaropinionen ända fram till valet i november, alltså i 4 månader? Det har Erik Petersson försökt få svar på i veckan.
Nej, men man ska aldrig, inte i något val, gå på enskilda mätningar egentligen. För att det dels förändras det snabbt, men också olika institut jobbar lite olika. Så att det är bättre att titta på sammanvägda mätningar. Eller också titta på enskilda institut hur det förändras över tid.
Bengt Johansson är professor i journalistik och masskommunikation vid Göteborgs universitet.
Vad skulle du säga, hur mycket säger en sån här enskild undersökning om det faktiska opinionsläget?
Alltså det vet vi ju inte riktigt. Det är därför man använder sammanvägda mätningar och det är också så att det förändras kanske ganska snabbt. Överlag skulle jag säga att man ska inte bry sig jättemycket just nu om det opinionsläget utan vänta till demokraterna har haft sitt konvent och kanske opinionen har satt sig lite. Då vet vi lite mer om hur det faktiskt ser ut. Innan dess så kommer det vara hela havet stormar. Det kommer vi olika mätningar åt olika håll och så här och så kommer det säkert se ut en månad framöver ungefär.
Likt en fight mellan två tungviktare beskriver medierna hur de två kandidaterna vinner olika opinionsmätningar som om det vore ronder i en boxningsmatch. I måndags skriver Aftonbladet att Trump leder med bara 1%. Det här är baserat på en dock sammanvägning av flera olika undersökningar, men där bara en av dem gjorde efter mordförsöket på Trump.
Harris har de senaste dagarna legat under mot Trump i opinionen, men en opinionsundersökning som Reuters publicerade ikväll visar att Harris nu leder mot Trump med 2 procentenheter.
Dagen efter, i tisdags, håller Kamala Harris sitt första tal sedan Biden hoppat av.
Hear me when I say, I know Donald Trump's type.
Och i en mätning som i stort sett alla stora svenska medier rapporterar så har det nu vänt. 44% har hon mot Trumps 42.
Och igår kväll så kom en ny väljarundersökning från Reuters, Ipsos, som visar att Kamala Harris leder.
Men matchen är inte över.
Kamala, I call her laughing Kamala. You ever watch her laugh? She's crazy.
På onsdag publicerar bland många andra Expressen en mätning och skriver att pendeln nu svängt igen. Igår var det Harris som ledde, men nu har Trump tagit över ledningen. Enligt en ny opinionsundersökning från YouGov America leder Trump med 48% mot Kamala Harris 46%.
Kommer det hålla på så här nu fram till november?
Karin Olsson är biträdande chefredaktör på Expressen.
Just nu så är det ju en lite speciell situation när Joe Biden plötsligt byttes ut mot Kamala Harris. Och då är det klart att intresset är skyhögt för att se, gör det någon skillnad? Hur tas hon emot? Kamala Harris har ändå varit en impopulär vicepresident, osynlig. Hur ser de första undersökningarna ut efter att hon då sannolikt blir Demokraternas presidentkandidat? Det är klart att intresset just nu är ju skyhögt.
Givet att det är liksom olika mätningar, vem som leder med 1 eller 2% säger ju i stort sett ingenting här, mer än att det är rätt jämnt mellan kandidaterna. Blir det inte just det där sättet att så... Ja, men den här detaljerade bevakningen är ett lite löjligt sätt att bevaka den här valrörelsen i det läge som är nu, när allt är så osäkert.
Jag tror att det finns anledning till viss självkritik gällande en del rubriksättningar. Att man drar för stora växlar på tämligen små förändringar. Att den och den leder eller att pendeln har svängt kanske är en lite långtgående rubriksättning. Å andra sidan så går ju rubriker ut på att fånga essensen av någonting. Och det gör ju de här rubrikerna
det de inte
just, ja, men av just den här mätningen. Och man kan också bli bättre på att återge själva sammanhanget. Vad är det här för undersökning? Vad säger den egentligen? Och jag tror att det är ett speciellt nyhetsläge nu med den här dramatiken med Kamala Harris som plötsligt träder upp på scenen där man vill visa hur hon fungerar som Demokraternas troliga presidentkandidat.
Just hur den här bevakningen sett ut, tycker du det säger det något om hur medier brukar bevaka opinionsmätningar? Bengt Johansson igen.
Ja, det är inte så ovanligt. Det finns kollegor till mig som skrivit ganska mycket om det man kallar för horse race journalism, att man mycket vem som leder, vem som är på väg upp och så vidare. Och det är ju tacksamt, för det är ju en vinkel om det har skett någonting i opinionen. Vi vet ju först tyvärr dock inte om det har skett någonting i opinionen eller om det bara är beroende på mätningen och mätfel, eller att man helt enkelt får ta på en viss grupp som svarar lite mer åt ett håll eller åt ett annat håll. Så att man ska ha lite is i magen när man tittar på opinionsundersökningar.
Nu är det dags för fjärde delen i vår sommarserie om världens mest nischade medier. Idag har vi skickat vår nischreporter Robin Jonsson norrut till lokaltidningen i Malå som bevakar en av Sveriges allra minsta kommuner. Kort sagt, kanske Sveriges mest nischade lokaltidning.
Om krav är på att krav på att livsmedelsaffärer ska kunna hantera ska krav på dem att kunna hantera kontanta pengar. Och vad är det mer som ska kunna
hantera? På mötet med kommunfullmäktige i Malå diskuteras allt från hotet från Ryssland till citat skicket på de jävla vägarna. Runt 30 personer har samlats här på biblioteket. Jag har blivit medbjuden av lokalreporten Britta Stenberg som nu tittar finurligt på mig och viskar.
Vad sa du? Välkommen till landsbygden.
Kan inte du börja berätta, bara så att vi vet, vem är det jag sitter med här?
Britta Stenberg.
Britta Stenberg är reporter på lokaltidningen i Malå, en av Sveriges minsta kommuner. Hon bjuder på kaffe och bullar i någon form av hemmabyggt, igloliknande isfort hon har byggt i trädgården. Egentligen ska hon vara pensionär, men när tidningen ville ha in henne som enda lokalreporter kunde hon inte tacka nej.
Det är lite häftigt att du blev ju lite headhuntad.
Ja, och det var jag ju stolt över såklart. Det bidrog ju till att jag tog jobbet i livet.
Hur var den känslan när de ringde och var så här, dig specifikt vill vi ha?
Ja, först så skrattade jag väl bort och sa att jag var ringrostig och sådär. Men den som ringde var ganska gick på rätt hårt. Den var ganska enträgen ska jag säga.
Det är tänkt att Britta ska jobba deltid. Alltså måndag till onsdag varje vecka.
Det kan jag säga. Det spricker. Varje vecka.
Britta säger själv att hon är född med pennan i hand. Hon har skrivit poesi sedan hon var liten och när hon inte skriver artiklar skriver hon böcker. Men det är inte skrivandet utan mötena med människor som håller henne kvar i journalistiken.
Det som stannar kvar längst i mig och alldeles nyligen så gjorde jag ett reportage med Margot Wallström. Och det var fantastiskt roligt att få träffa henne. De har ett fritidshus inte så långt härifrån. Och ja, men det kändes som en ynnest att få tillgång till det.
Varför kändes det så speciellt?
Därför att hon har inte tillåtit media att komma. Och göra ett intervju med henne där. Hon vill vara i fred. Och så fick jag det. Och tycker jag ju att det känns... Jag känner mig utvald.
Hon fyller en funktion. Stor funktion.
Sture Hedström bor i Malå. Och så fort han fick veta att byn skulle få en lokaltidning skaffade han en prenumeration. Han märker stor skillnad mellan att ha en lokalreporter och tillfälliga besök från redaktioner i de större städerna.
Ja, hon känner ju folket här, kan ju allt folket, och det är otroligt viktigt också, för hon hade en jätteartikel om Margot Wallström som har en stuga här utanför, och jag skickade ett mejl till henne och sa kanonbra artikel. Ja, visas ju att även riksdagsmänniskor söker sig hit för att njuta av stillheten. Och
för Sture Hedström är lokaltidningen otroligt viktig för en liten ort som Malå, där befolkningen minskar och allt fler saker försvinner.
Allting försvinner ifrån. Polisen flyttar ifrån, bankerna flyttar ifrån och stora tidningen Norra Västerbotten lägger ner redaktion. Och vi får ju aldrig vår röst hörd överhuvudtaget.
Hur känns det att allting, det känns som att allt flyttar härifrån? Ja,
de glömmer bort inlandet. Vi blir ju marginaliserade. Helt och hållet. Utan det enda chansen att vi ska få en röst hörd, det är genom lokaltidningen. Och den gör oerhört mycket för oss.
Jo, men absolut att folk tycker om att bli sedda, hörda. Det är klart att folk tycker om det. Det är ju själva kärnan i alltihop. På något sätt. Och våra frågor här i inlandet, i glesbygd som jag sa i södra Lappland. Att våra frågor här får ett fokus. Det tror jag att alla är glada och tacksamma för.
Malå kommun har strax under 3000 invånare. Alla känner inte alla, men alla vet vilka alla är. Något som kan vara både till för- och nackdel för Britta i hennes yrkesroll.
Det är lätt att komma i kontakt med folk. Folk vet vem jag är. Jag behöver liksom bara visa mig på byn så vet de att jag... Då kan jag ju säga att nu kommer jag i jobbet. Nu kommer jag och jobbet svängnar sig. Nu är jag journalist och då då vet de vad det handlar om. Men det händer ju att det inträffar saker där man måste vara granskande. Och det kan vara lite bekymmer, för då är liksom släkt och vänner och det är lite inavelskänsla det här.
Men det händer också att Britta behöver hantera betydligt känsligare nyheter.
Nyheter P4 Västerbotten. Åklagaren i rättegången om mordet i Malå i februari yrkar på livstidsfängelse för 3 personer.
En natt i februari 2023 slår en 27-åring larm om att han har attackerats med kniv av flera personer i sitt hem. Det tar lång tid innan mannen får vård och han förblöder av sina skador. Plötsligt hamnar lilla Malå på alla mediers radar och alla vill intervjua offrets mamma.
Jag vet också vem mamman är, så jag kunde prata med henne på ett bra sätt och utan att känna mig som en hyena då. Mm. Eller vad man nu ska kalla. Alltså det var inte av... jag kunde bemöta henne med stark respekt, vilket man måste absolut göra, ska göra en sån gång. Det går inte att göra ett sånt reportage utan ordet respekt, det finns inte.
Och det finns fler tillfällen då Britta har sett skillnaden mellan lokaltidningsbevakningen och de stora drakarna i Umeå och Skellefteå.
Vi hade en olycka här i byn.
Efter en tragisk bilolycka flockas journalister från hela landet till Malå för att rapportera om händelsen. Men eftersom Britta känner de inblandade väljer hon att gå varsamt fram. Olyckan blir ett exempel på hur större medier ibland använder sig av en betydligt mer påstridig metodik.
Det var en sorgereaktion i hela byn. Så att jag tassade på, medan inte övriga media gjorde det. Tvärtom, de gick och ringde på dörrar.
Offrets namn är vanligt och journalisterna som kommit till byn ringer på alla dörrar med samma namn som de anhöriga.
Då fick jag känna av det här, ett förakt, kollektivt förakt mot medier. Och så gick jag med kameran, så kom folk fram till mig och sa: lägg bort kameran, vi tål inte se det här nu. Liksom. Ja, men det är ju jag, men spelar ingen roll. Då var man arga.
Och var den enda reporten på redaktionen har sina begränsningar. Förutom att hon saknar att ha kollegor och snacket vid kaffeapparaten kan det ibland vara svårt att hålla uppe disciplinen när man jobbar hemifrån. Dessutom kan inte Britta åka på exakt allt. Och hon kan inte alltid vara först.
Men det är ju det jag gillar med den här tidningen, som jag sa förut. Det är ju fördjupningen, det här stillaståendet, att vi verkligen kan... Och vi var där på den där platsen, vi mötte den där personen och vi lyssnade på vad den där personen sa. Och jag menar, om du då jämför det med klickhysterin, så då skär det lite grann. Mm.
Under 2 dagar visar Britta mig runt på byn. Hon tar med mig på ett reportage hos Malås borrkärnarkiv och på möte med kommunfullmäktige. Det enda som återstår är att ta en bild till min egen samling. Tyvärr underskattar jag hur djup snön är.
Tror du jag kan få ta en privat bild när du lägger in ett trä i elden? Oj, jäklar vad djup!
Nej, vad gör du?
Vänta!
Oj.
När jag ramlat runt i snön en stund och till slut fått hjälpa Britta att ta mig upp har det blivit dags att åka hem. Inspirerad av Brittas entusiasm. Och trots att hon är förbi pensionsåldern har hon inga planer på att sluta.
Jag menar, du fortsätter ju ändå, trots att du inte måste. Mm. Vad är det som gör dig, vad gör dig mest stolt med att hålla på med det du gör?
Jag vill vara det här redskapet som är den förlängda rösten på något sätt. Men jag har gjort ett bra reportage som jag vet är bra. Som jag känner, nu är jag stolt över det. Och så får jag cred. Då blir jag mallig. Då känner jag, yes, jag vet, jag är en bra journalist. Heja mig!
Och det var allt från oss på medierna för den här veckan. Producent var Erik Petersson. Ljudet skötte Johan Hörnqvist. Och jag heter Freddy Rammel. Vi hörs igen om en vecka. Ha nu en trevlig helg.
Medierna produceras av tredje statsmakten Media AB för Sveriges Radio.